Hej, det här är Karl-Olof Arnsberg. Dagens söndagskrönika handlar om ukrainsk nationalism. När påven den 10 mars i år sa att Ukraina för att spara människoliv borde ha modet att hissa vit flagg och förhandla, fylldes ukrainska sociala medier av upprörda protester. En rektor i Kiev frågade om påven bara var okunnig eller en cynisk kuppmakare. Zelensky tackade ukrainska militärpräster för att de bistår armén med både böner och konkreta handlingar. Ukraina kämpar tappert för sin överlevnad och har stöd av hela västvärlden. I kampen mellan David och Goliat får Goliat inte vinna. I mediernas propaganda framstår Ukraina som ett land som visserligen ännu inte riktigt når upp till det krav som NATO och EU ställer på sina medlemmar, men som var på god väg när Ryssland för drygt 2 år sedan invaderade landet. Kriget målas upp som en kamp mellan Ukraina som vill bli ett modernt europeiskt land och ett imperialistiskt Ryssland som hellre förstör Ukraina än släpper landet till EU och NATO. Jag vill berätta en annan historia om Ukraina med stöd i den franska antropologen och historikern Emmanuel Todds pinfärska bok La défaite de l'Occident, det vill säga Västlandets nederlag. Tack Ingvar för översättningen till svenska. Han ser kriget i Ukraina som följden av en misslyckad ukrainsk nationalisering. För 20 år sedan kunde vi läsa en av Todds böcker på svenska, Låtsas imperiet, om det amerikanska systemets sönderfall. Där driver han tesen att USA istället för att vara en global förebild iscensätter en teatralisk militarism som ska skrämma världen till lydnad. Även om han inte tidsfäster den så förutsäger han i den boken också USAs finanskris år 2008. Men nu handlar det om Ukraina. Antagligen borde jag börja år 1917 då en kortlivad ukrainska folkets republik bildades. Men bara 5 år därefter blev landet en sovjetisk republik. Den ukrainska nationalism som slog ut i full blom efter Majdankuppen 2014 har sina rötter i nazismen. Dess största namn är Steven Bandera. Hans parti OUN samarbetade med Nazityskland och efter att Polen invaderats deltog det i förföljelsen av judar, etnisk rensning och pogromer. Efter Tysklands invasion av Sovjetunionen utropade Bandera en självständig ukrainsk stat. Det blev för mycket för tyskarna och Gestapo arresterade honom. Han satt i fängelse när hans parti deltog i massakrerandet av polacker. Upp till 60 000 obeväpnade män, kvinnor och barn dödades i Volynia under våren och sommaren 1943. Bandera och hans parti drömde om ett etniskt rent Ukraina med ett enda styrande parti. Judar, ryssar, polacker, ungrar, romer och andra minoriteter skulle inte få finnas i Banderas Ukraina. 1959 mördades han i München av KGB-agenter. Varje år på nyårsdagen marscherar och hyllar ukrainska nationalister sin idol. Till 100-årsdagen av Banderas födelse 2009 trycktes ett frimärke med hans porträtt. Året därpå tilldelades Bandera postumt titeln Ukrainas hjälte av dåvarande presidenten Viktor Juschtjenko. Det var kontroversiellt. I ryskspråkiga östra och södra delen av Ukraina ses inte Bandera som någon befrielsehjälte utan som den fascistledare och nazistkollaboratör han var, skyldig till massmord på polacker och judar under andra världskriget. När Zelensky 2019 kandiderade för att bli president i Ukraina sa han i en radiointervju att Bandera var en hjälte. Det sa han också 3 år senare om den 25-årige bataljonschef som kallades Da Vinci. Han var Ukrainas hjälte. Da Vinci hade en varg som husdjur och skämtade gärna med besökande reportrar om att hans soldater matade den med ben från rysktalande barn. När Da Vinci dödades i slaget om Bachmut hedrades han med en statsbegravning. Också Finlands dåvarande statsminister Sanna Marin deltog i begravningen av denna högerextremist och nazist. Antagligen visste hon inte vem han var. Att veta vad man gör är inte högprioriterat bland nordiska toppolitiker. Det västliga Ukraina har sina historiska rötter i Österrike, Ungern och Polen. I väst finns den bördiga svarta jorden och majoriteten är bönder. Lviv, tyska Lemberg, är det största urbana centrum med en ultranationalistisk elit. De tvingades med i Sovjetunionen när gränserna efter andra världskriget ritades om. Sina nuvarande gränser fick Ukraina i mitten på 1950-talet då Krim kom att tillhöra landet. Det var ingen viktig gränsförändring eftersom Ukraina var en del av Sovjetunionen. Att jag alls nämner den beror på att den gränsdragningen skapade ett land där två stora etniska grupper efterhand har hamnat i en allt skarpare motsättning. Ukrainarna och ryssarna. Efter att Sovjetunionen upphört att existera följde ett katastrofdecennium för både Ryssland och Ukraina. När Putin kom till makten 1999 började Ryssland att resa sig. Sämre gick det för Ukraina. Landet dominerades av oligarker och korruptionen nådde extrema nivåer. Todd lyfte särskilt fram att Ukraina blev det förlovade landet för billiga surrogatmödraskap. Allt verkade vara till salu. Åren 1991-2021 förlorade Ukraina ungefär 20% av sin befolkning. Till en del berodde det på Ukrainas mycket låga födelsetal, men utflyttningen spelade större roll. Det demografiska mönstret är att ryssarna flyttade till Ryssland och etniska ukrainare västerut. Judarna, som utgjorde en betydande del av medelklassen, flyttade till Israel. Deras högre utbildningsnivå har sin bas i en religion som alltid ansett att utbildning är av avgörande betydelse. I Ukraina talade judarna ryska och jiddisch. Ukrainska var böndernas språk. År 1970 fanns det cirka 800 000 judar i Ukraina. 2010 var de ungefär 70 000. Hur många medborgare som idag finns kvar i Ukraina? Inte känt. Lika lite som hur många som dött och skadats i kriget. Ytterligare en ödesfråga är hur många som efter kriget har lust att stanna kvar och bygga upp landet. Med mellan 12 och 19 förbjudna politiska partier är Ukraina numera inte ens embryot till en liberal demokrati. Statens budget är inte längre skattefinansierad utan består av subventioner från västvärlden. Ukraina är vad som i facklitteraturen kallas för en failed state. Västländska mediers okritiska hyllning av Ukraina saknar verklighetsunderlag. Existensen av ett ryskt och ett ukrainskt Ukraina kan ses med förbluffande tydlighet på hur rösterna fördelade sig i valet 2010. Ett västligt och centralt Ukraina röstade ukrainskt på Poroshenko. I syd och öst röstade invånarna ryskt på Yanukovych. Rösterna för honom låg kring 90%, lägst på Krim där han fick 78,24%. I de västra provinserna Lviv, Ternopil och Ivano-Frankivsk fick Yanukovych i snitt bara 8% av rösterna. Trots att oligarkerna som ägde tv-kanalerna helt rättvisande påstod att Yanukovych var både korrupt och megaloman så blev han president. Mellan det ukrainska och ryska Ukraina finns ett centralt Ukraina inklusive huvudstaden Kiev. Det är enligt Todd inte en plats för statsbyggande utan den plats där centralmakten kollapsar. Det var här oligarkernas ekonomiska och politiska manipulationer utspelade sig före kriget. Det var här den orangea revolutionen och Majdankuppen ägde rum. Todd beskriver centrala Ukraina som anarkistiskt. Med Majdankuppen 2014 bevittnade vi den ukrainska nationens verkliga födelse, riktad mot den russofila delen av landet. Ryssland svarade med att ta tillbaka Krim. Ett inbördeskrig bröt ut i Donbass mellan separatister som backades upp av Ryssland och hårdföra ukrainska nationalister med öppet nazistiska inslag. Konflikten utvecklades till ett skyttegravskrig. I februari år 2022, när Ryssland invaderade Ukraina, hade omkring 14 000 människor fått sätta livet till. 6 500 proryska separatister, 4 400 ukrainska paramilitärer och militärer samt 3 400 civila på båda sidor om frontlinjen. Under dessa 7 år mellan Majdankuppen och Rysslands invasion byggde Ukraina med USAs och NATOs hjälp upp en armé med över 500 000 soldater och officerare. De tränades av NATO och CIA samt försågs med moderna vapen. Det var uppenbart att Ukraina tänkte återerövra Krim och Donbass, men också att de ville bli av med allt ryskt i Ukraina. De etniska ryssarnas val stod mellan att låta sig nationaliseras som ukrainare och att lämna landet. I Ukraina var det ryssarna och judarna som var välutbildade, urbana och stod för högkulturen. De verkliga stadskärnorna ligger i öst. Förutom Kiev var de största städerna i Ukraina vid tiden för självständigheten, och dessa Dnipro, Donetsk och Charkiv, alla i de södra och östra regionerna, som också är de regioner där den rysktalande befolkningen är störst. På den högsta samhällsnivån och inom administrationen var ryska det helt dominerande språket. Ryska var också Ukrainas kulturspråk på samma nivå som tyska, franska eller engelska. Ukrainska som kulturspråk är snarare jämförbart med flamländska. Zelenskyjs regering, som ursprungligen var rysktalande, trappar ständigt upp kulturkriget. Under de senaste åren har den antagit allt hårdare nationaliserande lagar. Sedan 2022 och krigets början är det förbjudet att studera ryska författare i skolan. Akademiker som använder ryska i undervisningen kan bli avskedade. De tjänstemän som är nästintill tvungna att emellanåt använda ryska riskerar att bötfällas. På initiativ av Zelenskyj har parlamentet just infört en lag som kräver att ukrainska statstjänstemän ska behärska inte ryska, men engelska. Idag har östra och södra Ukraina övergivits av sin medelklass, och där landet inte är ockuperat av den ryska armén är det ett samhälle som inte längre fungerar. Todd beskriver det som anomiskt, det vill säga ett samhälle utan regler och utan normer. Han menar att det knappast är förvånande att nationaliseringen misslyckades. Det krävs en gemensam kultur och ett gemensamt språk för att en nationalstat ska födas. Det räcker inte med bönder och en aktivistisk maktelit, utan det är nödvändigt med en medelklass som är koncentrerad till städerna. Det är den som binder samman den styrande eliten med folket. Todd skriver: i de mänskliga samhällenas historia bildar medelklassen tillsammans med andra grupper ett urbant nätverk. Det är tack vare en konkret urban hierarki, befolkad av en utbildad och differentierad medelklass, som staten, nationens nervsystem, kan växa fram. Moskva begärde 3 saker för att avbryta invasionen. För det första att få behålla Krim, som är strategiskt viktigt för dess flottas säkerhet och till och med existens i Svarta havet. För det andra att den ryska befolkningen i Donbass skulle få en acceptabel situation. Och för det tredje att Ukraina skulle ges neutral status. En ukrainsk nation som var säker på sin existens och sitt öde i Västeuropa skulle ha accepterat dessa villkor. Ja, mer än så, den skulle till och med ha varit tacksam och lättad för att slippa Krim och Donbass. Ukraina kunde ha låtit de ryska regionerna bryta sig loss från landet och koncentrerat sig på att bygga en ukrainsk nationalstat, erkänd av alla. Istället fortsätter det kriget för att återerövra Krim och Donbass. Det är egendomligt. Nationaliseringen handlar ju om att bli av med allt ryskt. Men istället för att släppa ifrån sig det ryska Ukraina som man inte vill ha och som hellre ville tillhöra Ryssland så väljer Ukraina att begå självmord. Todds förklaring är att Ukraina egentligen vill fortsätta att vara knutna till Ryssland. Att återerövra Donbass och Krim är på sätt och vis att fortsätta att vara ryssar. Som stöd för sin överraskande hypotes tar Todd upp det forna Östtyskland och Ungern. I Östtyskland är en viss nostalgi för kommunismen fortfarande påtaglig inom en minoritet av befolkningen. Och stödet för Ukraina är svagare än på andra håll i Förbundsrepubliken. Ungern under ledning av Viktor Orbán är fientligt inställd till EUs pro-ukrainska hållning och har för avsikt att fortsätta samarbeta med Ryssland. Ändå är det just dessa två länder som mer än några andra kämpade mot Ryssland under perioden av sovjetiskt herravälde. 1953 i Östtyskland med massiva strejker. 1956 i Ungern med en revolution som Röda armén dränkte i blod. När östtyskarna flydde från DDR fick de hjälp av Ungern som hade öppnat sin gräns mot Österrike. Därmed var den ryska dominansen över sfären över. Att dessa två regioner eller länder nu är det minst fientligt inställda till Ryssland är förbryllande. Det är en intressant tankegång, men för mig är ändå det mest troliga att Ukraina till och med kriminaliserat förhandlingar med Ryssland, att USA säger nej. Ukraina styrs av en militär och polisiär organisation som finansieras av Washington, USAs vasallstater till vilka Sverige numera får räknas, och EU. Drar det in sitt ekonomiska stöd går Ukraina bankrutt inom ett par veckor. Vad som därefter händer vet ingen. Och det vet Zelensky. Tack för idag.